Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Podplay.
Hej på er, fellow hockeykompisar. Varmt välkomna ska ni vara till Hockeypuls podcast. Den här podden som reser land och rike runt för att träffa några av våra mest högoktaniga och framstående hockeyprofiler. Och nu ska det skjutas ut ytterligare ett avsnitt från den här poddfabriken. Och det ska göras det tillsammans med Tommy Samuelsson, HV71s huvudtränare. Och ska vi säga, tredje gången gilt Tommy, eller? Det här har varit på gång ett tag.
Vi har försökt att få ihop det några gånger tillsammans. Det passar ju inte senast, men nu vart det ju läge i och med att vi är stationerade i Övik under 3-4 dagar. Då, så.
Välkommen hit till podden.
Tackar.
Nu har det gått några månader sedan du tog över HV71. Och det har ju varit ett enormt favoritskap på er. Har det varit som du väntar dig när du tackade ja till uppdraget?
Ja, jag vet inte vad jag hade väntat mig egentligen, mer än att jag visste att det var en ny situation i och med att man åkte ur och man skulle peka ut en ny riktning. Sen hade jag väl en förståelse för att det skulle bli press och tryck på det, men jag vet inte, jag är väl lite skadad. Jag har levt med det hela mitt liv, eller på att säga, så det är liksom inget som jag går runt och tänker på så, utan försöker att skapa bra vanor i den dagliga verksamheten, då tror jag också att man har bäst möjligheter i slutändan att lyckas då, oavsett tryck och på yttre påverkan eller tryck du sätter på dig själv.
Men är du en sån person som medvetet söker upp pressen, och när den inte finns där så saknar du den?
Ja, och lite grann är det nog så, omedvetet tror jag egentligen. Och det är ju lite på grund av att man har fått leva i en sån miljö hela tiden. Så det blir vardag att leva i en sån miljö helt enkelt. Det tror jag säkert att det är så.
Ja, och då, ja, du är ju förberedd på den här pressen som kommer, och du har levt i den tillvaron tidigare. Alla dina spelare har kanske inte gjort det.
Nej.
Så hur förbereder man en grupp som alla bara antar ska vinna, vinna, vinna och gå upp till SHL igen?
Men vi var ganska på direkt från första dagen egentligen, när staben var på plats och det började trilla in lite folk, så väntade vi inte in tiden så att säga när vi skulle börja första premiären eller spela första matchen, utan vi tog tillfället i akt och jobba under hela våren, hela sommaren, just med vad vi kunde ställas emot på andra sidan. Det är ju nytt för oss och var nytt för oss i det läget. All erfarenhet, all kontakt som finns runt omkring oss, allt ifrån expertis som har följt allsvenskan under flera år. Vad innebär det att komma till Tingsryd, till Troja, till Löven, till Övik? Vad ställs vi emot och vad kan vi förvänta oss? Likaväl som vi tog hjälp av spelare som har spelat i Allsvenskan, och att vi hade en öppen och kommunikativ dialog över vad vi kunde förvänta oss.
Men stora jättar har ju fallit tidigare i den här ligan. Hittills så är ni högst upp, ni har varit det under hela den här säsongen. Vad har varit framgångsreceptet för att kanske behålla ödmjukheten i den här serien? För det är ju ganska många som underskattar kvaliteten och att det är ett visst typ av spelare som man inte ser så väl också.
Ja, exakt det var vi ju väldigt skarpa på inledningen på serien, och jag tror att den förberedelsen som vi gjorde eller la ner i somras med de kontakterna vi hade både internt i laget och externt gjorde att vi hade en väldig skärpa när vi gick in i Hockeyallsvenskan. Sen blir ju det vardag också på något sätt att åka runt, men vi har hela tiden försökt att trigga oss med att de som står på andra sidan, både individer som står på andra sidan och lag, hela tiden gör personbästa mot oss. Och det är någonstans det som måste trigga oss. Sen är jag ärlig och erkänna att vi har haft problem med ödmjukheten vissa gånger, och därför har våran prestation svajat framförallt i matcherna.
Men när HV71 sålde in konceptet i föreningen för dig, det snackades om att du var aktuell som SHL-tränare också. Var det så förresten, om vi börjar där? Att du hade tagit uppdraget även då?
Nej, men det, för att göra en liten story av det, så satt jag på ett 1+1 kontrakt nere i Zürich, och jag kände väl någonstans där, apropå det du inledde med, det här med att utmana sig själv lite grann och vara i hettan, att jag kände väl själv att skulle jag fortsätta brinna och hålla den här inre lågan, inre passionen vid liv, så skulle jag behöva göra något annat. Jag hade ett jättebra år nere i Zürich och fick perspektiv och sitta i en annan roll och jobba med fantastiska ledare med Rickard i frontlinjen där.
Grönborg ska vi säga, ja, från Spelarkoll.
Men jag kände väl att nej, jag bör nog, för att hålla min passion vid liv, göra någonting annat. Så jag ställde mig lite på trampolinen med tanke på pandemin och det, så redan i slutet på januari så sa jag att jag kommer inte att vara kvar. Och då visste man ju inte var det kunde ta vägen. Jag riskerade ju lite grann att stå utan, givetvis. Men någonstans i slutet på mars, början på april, så fick vi väl en kontakt via agenter och så med HV. Men då var det ju 8-10 omgångar kvar. Och man visste inte vilket ben man skulle stå på egentligen. Så sen var det inget mer förrän egentligen efter sista matchen. Då jag själv egentligen satte igång ett, för jag sa att ska det bli något nu, då gäller det att det går fort. Både för min del, men framförallt för organisationens del, att man verkligen direkt pekar ut riktningen vart man ville. Och på 4 eller 5 dagar så var det klart. Då.
Förstår mig rätt här, men är lågan större som huvudtränare för ett allsvenskt HV71 än vad den hade varit för ett SHL HV71?
Utmaningen är ju större, givetvis. Jag känner ju på något sätt i min personlighet, så handlar det ju mycket om lust och nyfikenhet. Och så kan man ju sätta likhetstecken med den utmaningen som är...
Det var det jag tänkte. Ja. Stor uppgift är lika med stor låga.
Ja, lite grann kanske det är så, men... Ja, det är klart att jag blev ju... Jag sa ju det vid något tillfälle medialt också när jag hade skrivit på, att jag blev nästan mer triggad och mer kittlande utmaning och ta tag i det som hade, den situationen man hade hamnat i. Med tanke på, tror jag också, att jag vet hur mycket folk det berör. Ofta är det ju så när man pratar mästerskap och man vinner och det man firar och allting, så är man i den där bubblan själv som ledare och spelare. Men här ser man ju verkligen, det var två organisationer som var i en fight om att hålla sig kvar eller åka ur. Och man såg verkligen hur individerna och lagarna led. Men man vet också när det sker, de här situationerna, hur mycket folk det berör när man åker ur. Allt ifrån sponsorer, fans, partners, till vaktmästaren, till folk som jobbar i organisationen eller anställda. Så det gör ju att man triggas ännu mer av det och försöker ställa saker och ting till sin rätta. Sen är det ju svårt, givetvis, men det är en häftig utmaning.
Du har ju varit i stora föreningar tidigare med Färjestad, Skellefteå och Zürich. Det här är första året med HV71. Mm. Hur har du bekantat dig med föreningen, och går det att dra några paralleller till de tidigare klubbar du har varit i?
De flesta organisationerna ser ungefär likadana ut. Sen är de större eller mindre, givetvis. Men alla har ju egentligen samma målbild eller vision. Och det är ju det, att vinna någonting. Så det tror jag inte skiljer sig. Sen är det väl klart att saker och ting går fel när man inte lyckas med det då, givetvis. Oavsett om det är att man kommer sexa eller man åker ut i en kvart i SHL. Eller i det här läget som när man åker ur SHL. Då, så är det klart att det gäller att kunna ha en analytisk förmåga också, och se till att man pekar ut riktningen åt rätt håll igen.
Men apropå vinna, skulle du personligen känna att bedriften att ta upp HV71 SHL är större än gulden med Färjestad?
Något som är svårt att glömma är ju det som skedde i Skellefteå 2006, givetvis. Och Skellefteå hade ju försökt under x antal år att ta sig upp.
Var det kanske en anledning att hoppa på det här uppdraget också, för att det låg kvar och hade etsat sig fast i minnet där?
Ja, det är klart att det gör det. Jag menar, de här gångerna man har lyckats få vinna något, så är det klart att det är det som man sniffar efter igen. Och det är klart att det skulle vara en fantastisk resa att få göra det med HV71 också.
Du svarade inte riktigt på min fråga om man ska ranka dem där.
Nej, men jag tycker att jag har varit väldigt privilegierad, om jag säger så då. Som har fått vart i verkligt fina organisationer. Allt ifrån Färjestad till Skellefteå till Zürich till HV nu då. Jag har även varit nere i Wien, som jag tyckte var en fantastisk förening också. Men för mig så är det väldigt strukturerade och organiserade organisationer som vet vad de vill stå för och vad de har för identitet och DNA och allt vad man slänger sig med för klyschor egentligen. Professionellt välskötta föreningar som i de flesta fall och i de mesta fallerna har också verktygen och spelarmaterialet till att lyckas och få framgång.
Det märks att du har varit med länge, Tommy, för du är skicklig medialt, för du dansade runt den där frågan och kom inte för en tidsare ändå, men det är okej. Vi behöver inte stanna kvar över det där.
Nej, men jag är helt ärlig när jag säger att jag har varit ruggigt privilegierad som har hamnat i de här organisationerna.
Om du jämför Hockeyallsvenskan nu kontra i mitten av 00-talet när du var i Skellefteå, då har du varit i SHL under herrans massa år och även utomlands däremellan. Känner du att det är en bättre liga idag än då?
Ja, det tycker jag nog. Och det ser man ju på x antal spelare som exporteras till SHL varje år. Det tyder ju på att det finns bra många spelare. Sen är det klart att SHL har urholkats också under åren med tanke på att KHL har öppnat upp och mer spelare åker över till Nordamerika och sådär. Men det finns ju många kvalitativt bra individuellt skickliga spelare. Och det har överraskat mig, det måste jag säga.
Och det känns som att lagen är betydligt jämnare upp i toppen än vad de kanske var då. Det är större skillnader och större ytterligheter i Hockeyallsvenskan på den tiden än vad det är kanske nu.
Ja, det tycker jag.
Hur har det slagit dig och på vilket sätt hittills?
Nej, men Allsvenskan har slagit mig på ett positivt sätt, måste jag säga. Man har ju inte följt det så nära eller live, om du kallar det då, om du tittar på tv och sånt där under de här åren, mer än att man har haft koll på highlights och sånt där. Men nu när man har levt dit i strax över 30 omgångar så förstår man ju också att man den kommunikationen och det mediala intresset som har blivit över allsvenskan förstår man ju på ett bättre sätt när man lever mitt dit. För det är tufft att åka till Troja, det är tufft att åka till Tingsryd, det är tufft att åka till Umeå. Och det är inga självklarheter att åka dit och plocka poäng.
Nej. Jag tror att det var er klubbdirektör som sa till oss på Expressen att man går inte över 71 upp, det är ett misslyckande, då kliver jag av posten. Är det detsamma för dig?
Ja, kanske två kvar då.
Du har ju 2+1 kontrakt.
Ja, men det finns väl inga garantier med kontrakt.
Nej, sant. Inte i dagens ishockey i alla fall.
Nej, men det är ju så här när man tittar på allsvenskan också. Det är klart att man ska ha den visionen och den målsättningen. Men nu har vi spelat dryga 30 omgångar. Och det är bara att titta på de 5-6 första lagarna. Att det blir en häftig utmaning i de här 3-4 månaderna som är kvar nu. Men samtidigt är det därför vi börjar träna 1 maj. Det är därför vi åker till Troja omgång 3 och spelar och försöker att vinna den matchen. Det är ju nu den roliga delen av säsongen börjar.
Och av alla lag ni har mötts, ni har ju stött på 13 stycken. Vilket ser du som det största hotet om SHL-biljetten, om du ska utnämna någon?
Nej, men hade du frågat mig innan serien så hade jag väl nämnt de här Mod och Björklöven och de här, men det har ju också utkristalliserat sig att det är fler lag som vill vara med och konkurrera. Ett sånt här lag som Kristianstad till exempel, som ingen kanske hade räknat med, det är ju topp 4 idag. Så det finns ju 5-6, kanske 7 riktigt bra utmanare till den här titeln. Vilket är fantastiskt för intresset för ligan också. Ännu mer kittlande givetvis att försöka stå här i slutändan.
Då till mittenperioden. Den kanske lite knepig ibland som coach. Längre.
Jag eller? Brukar vara bäst i andra.
Är det så? Jag måste titta upp det här i efterhand och se om HV71 faktiskt är bäst andra perioden.
Nej, vi tar den sen. Jag tror vi är bäst i sista faktiskt.
Ja, det är så. Ja, jag tror det. Bra tränade.
Ja, jag ville hoppas och tror det.
Ja. Skillnaden där på coacha i mittenperioden kontra de första två. Eller först, den första och den tredje.
Mm.
Förutom att det är längre till att byta båset och så, skiljer det sig på något sätt?
Ja, det är ju... Man kan ju få trycka lite hårdare mellan första och andra periodpausen på kanske att spela med lite större marginaler för att inte hamna i de här långa byterna i egen zon och få långt att byta. Samtidigt kan man ju, det trycker vi kanske inte så mycket på, utan vi trycker mer på att kanske hamna i offensiv zon och byta i offensiv zon istället och spendera tid i offensiv zon. Så det är väl sådana saker man försöker att förmedla.
Du känns som en man som har koll på sin maxpuls. Är det så?
Har du sett min klocka? Nej, men jag försöker nog ha ganska bra koll på det. Ja.
Okej, var ligger den någonstans just nu då?
Jag har haft, genom alla år har jag haft ganska låg maxpuls. Och nu ligger jag runt 60 någonstans. Men vi får se vad du ställer för frågan. Kanske sticker upp där i 180 någonstans.
Ska försöka höja den lite?
Ja, du kan ju försöka höja tempen på.
Ja, det är snabbfrågor och fördomar som ska skickas mot dig.
Okej.
Och vi har 4 snabbfrågor som jag tänker att vi skjuter iväg nu.
Mm.
Bästa tränaren i Hockeysverige?
Ja, jag får väl... Sam har ju gjort det jättebra under flertalet år. Och jag har aldrig levt nära han eller så, men vi har haft lite kontakt och sådär. När han kom upp i Bofors där så var han inne hos oss i Karlstad ibland vid några tillfällen och kolla av lite grann. Han har gjort det fantastiskt bra nu i Växjö, så det är väl inte för inte som han också fick det hedersamma uppdraget och ha hand om Tre Kronor framöver.
Förstod du redan där då att det här var en stor tränare som skulle komma?
Ja, men han har alltid gjort ett kort intryck, och oftast är det så, första intrycket säger ganska mycket, och han gjorde ett jättebra intryck första gången jag träffade honom, och det har väl inte försämrats genom åren i alla fall.
Bästa spelaren du coachat?
Wow.
Nu steg pulsen här. Lite grann. Nu ser inte lyssnarna det, men du tittade på din pulsklocka.
Ja, jag gjorde det. Det finns ju olika, eftersom jag har varit med några år, så är det ju olika olika epoker, höll jag på att säga, men en av de bästa jag har coachat på klubbnivå är givetvis Jörgen Jönsson. Tittar man på hela paketet som man behöver ha som hockeyspelare och framförallt vara skarp i avgörande matcher, så får jag nog säga Jörgen. Sen hade jag ju förmånen att få jobba med både Jocke Lindström och Oskar Möller uppe i Skellefteå. Två fantastiska hockeyspelare, alltså lite olika kvaliteter givetvis på isen, men två fantastiskt bra hockeyspelare, så jag kan säkert glömma någon, men det är väl det som slår mig när du ställer frågan.
När du nämner de tre, det första ordet som kommer upp i mitt huvud, det är fullblodsproffs då faktiskt. Men
ja, och spelare som verkligen har gett sig chansen själv och se hur bra man kan bli. Man lämnar liksom inget åt slumpen, utan man är beredd att lägga den där extra timmen, om det sen är per dag eller i veckan, för att verkligen försöka nå sin fulla potential. Det är väl det som slår mig när jag har fått leva nära de här personligheterna.
Du, är förvånad att det blev Växjö och inte Färjestad för Jörgen?
Är det klart det eller?
Snyggt! Jag tänkte att jag skulle få dig att bekräfta det. Men det passade runt trickligt, måste jag säga. Nej, men vi behöver inte ta den här då. Men Jörgen Jönsson som tränare, precis som i Sam Hallam, förstod att det kommer bli något bra där.
Jag hade ju förmånen att ha Jörgen som kollega i Färjestad och förstod väl ganska tidigt att han hade egenskaper för det. Det såg man ju även när han var spelare. Och därav så jobbade vi ju tätt tillsammans också. Så han var ju assisterande under något år där. Sen klev han ju in på kontoret höll jag på att säga, men som sportchef då. Men man förstod nog ganska tidigt att om man själv ville och hade orken liksom att lägga ner 24-7 som det är många gånger, så skulle han säkert ha bra förutsättningar, och det har han ju visat att han har, så får vi se vart hans resa tar vägen då.
En okänd talang.
Jag är talanglös.
Nej, sluta nu.
Men jag gillar god fika.
Okej, kan man klassa det som talang?
Ja, jag vet inte, men nej, jag är...
Ranka dina tre bästa fikabröd här då. Ska vi se om jag håller med.
Ja, en bra semla är ju alltid bra i dessa tider.
Ja, verkligen.
Eftersom jag har varit nere i Wien och det var väl där det startade, så...
Du känns spontant som en person som föraktar de här nya påhitten med wrapsemlor och Nutella-semlor.
Nej, det vet jag inte.
Nej, det är den klassiska varianten du ska ha.
Ja.
Jag borde ha tagit med det som fördom.
Tittar man i Sverige så är Jönköping nu har bra fik. Mycket bra fik. En varm kardemummabulle är också bra.
Oh, absolut.
Sen brukar jag stille säga att idag har jag ätit en citronbiskvi. När jag är lite sur så brukar jag stille ge mig den kommentaren. Men det är det, jag tror att det är om det nu är en talang, jag vet inte. Jag tycker att det är gott i alla fall.
Du har inget emot eftermiddagsfikat i alla fall?
Nej, det har jag inte. Och någonstans startade väl när jag var nere i Wien under några år där, och man kunde besöka de här fina kaféerna och konditorierna där nere. Det var min assisterande tränare som jag hade där nere då, Phil Horsky, som idag är i Sverige och i Vita Hästen, som startade upp där. Han är en riktig vinare.
Ditt sämsta respektive bästa köp?
Ja, sämsta är många, det kan jag säga. Det är säkert något bilköp jag har gjort.
Okej, okay. Och det bästa? Det är väl när du har gått på kaféerna i Wien, va?
Nej.
Och handlat semlor.
Men det bästa är väl när jag får kanske köpa något till mina barnbarn. Det tycker jag är bland det bästa som finns just nu.
Fint svar. Nu är det fördomar som du ska ta dig an. Mm. 5 till antalet tror jag att det är. Är du redo?
Ja, vi får se vad du kommer med.
Du är inte den typen av person som lättvindigt klämmer ur dig "det var bättre förr". Men när du såg den senaste Jönssonligan-filmen började du faktiskt skratta uppgivet och utbrast sedan: "Vad har ni gjort med mina favoritrullar?"
Nej, jag säger nog inte att det var mycket bättre förr. Allt går ju framåt här i livet. Sen är inte jag någon Jönssonliga-fantast som jag har följt om. Men helt rätt, jag ser nog inte tillbaka så mycket. Det gör jag nog inte.
Så ett halvt rätt?
Ja, du kan få ett halvt.
Det var väldigt snällt.
Jag skulle ju vara snäll, sa du.
Precis, inför här så sa jag ju det. Men du säger att helst undviker du den frasen "det var bättre förr".
Ja, det gör jag ju. Jag tror det gäller att leva här och nu. Och det är ju likadant med vinster eller förluster. Jag tror det gäller att leva här och nu lite grann.
Utanför hockeyn, är det på samma sätt att utvecklas, annars stagnerar man? Är det lite så du ser på livet också?
Ja, men det är nog lite så som jag har sett på min resa lite grann och familjens resa, eftersom min fru har varit med i stora delar, eller hon har varit med överallt, håller jag på att säga. Men just nyfikenheten och försöka utvecklas hela tiden. Jag tog ju, mitt första tränarjobb var ju som huvudcoach, var ju till exempel i Österrike. Och det är klart att det var ju en utmaning. Allt ifrån språket till ny kultur och sådär. Ska man bara sammanfatta kort, däremellan så var det i Tyskland och Wien och slutfasen här med att få jobba i en annan typ av roll med Rickard Grönborg i Zürich var ju också en slags nyfikenhet till att utmana mig själv och försöka bli ännu bättre på det jag håller på med. Samtidigt som det i alla de här miljöerna som man ställs inför något nytt, så tror jag också att man utvecklas som person.
nu känner inte du och jag varandra, men utifrån så är min bedömning att det här är din största styrka. Jag minns första träningsmatchen den här säsongen. Då sände vi på Expressen ert möte med Västerås. Och du gästade oss i studion. Jag och Johan Svensson stod där och babblade lite.
Det stämmer, det har jag glömt bort.
Ja, du har glömt bort det, men det har inte jag gjort. För att jag och Svensson sa det efteråt. Såg du glöden i ögonen? Och efter en träningsmatch, att kunna känna så i Hockeyallsvenskan. Det är inte så många tränare som jag har stött på som har känt den passionen. Och då undrar jag, dör aldrig nyfikenheten för dig?
Jag har sagt någonstans, och det är väl det som jag har haft som mantra lite grann, att den dagen jag inte tror att jag kan utvecklas eller lära mig saker, både av mina spelare och nya kollegor som jag får, eller i ett sånt här möte ihop med dig nu. Jag tror man lär sig i alla möten egentligen. Och den dagen jag inte tror att jag fortfarande har något att lära, då hoppas jag att någon säger till mig att jag ska gå hem.
Är det till och med så att du kanske redan har gått hem då, för att du insåg det, har insett
ja,
det själv?
Ja, förhoppningsvis inser jag det innan någon säger till mig.
Men det är det som är så fascinerande med din tränarresa också, att det är aningen, jag vet inte om ordvalet obskyrt är rätt. Mm. Men det är lite annorlunda val. Till exempel efter guldet med Färjestad 2011 sticker du utomlands. Och det är kanske inte så många som ska ha gjort det i det läget. Eller?
Nej.
Och varför? Är det bara för att du vill ha så många erfarenheter som möjligt och de berikar och gör det bättre?
Jag tror att jag som personlighet söker hela tiden eller söker hela tiden ska jag inte säga, men jag tror att jag inte vill stagnera. Ställas ut inför utmaningar, bara en sån här sak som 2011-2012 när man kommer till Wien efter att ha varit under ganska lång tid i en och samma miljö där alla vet vem du är, vad du står för, alla vet hur jag reagerar när vi får stryk, alla vet hur jag reagerar när vi vinner, och för mig så var det liksom, nej, jag måste utmana mig själv som person. Allt ifrån till att kanske lära det språket till att bara en sån här grej som ironi som man håller på ganska mycket med i vår business. Det tog alltså 6 månader i Wien första året innan de förstod när jag menar allvar eller när jag skojar.
Men det är svårt på ett annat språk att vara ironisk.
Ja, det är jättesvårt alltså, men det är också en utmaning. Och jag menar, det är klart att de vet mina hockeykunskaper eller de tar dit mig på grund av det, men det finns ju den mänskliga delen och den personliga delen också, för det är ju ändå så att man ska umgås med en ny sportchef, med en ny president.
Så det måste vara en mer trygg Tommy Samuelsson som vänder hem till Sverige då efter att ha varit i den här lite mer osäkra miljön där man kanske inte är så bekant med de flesta och de seder som gäller.
Ja, men det absolut är det så. Sen vet jag inte om man blir helt trygg någon gång i den här sporten. Men jag tror nog att jag står stadigare idag än vad jag gjorde 2011 efter de här resorna som jag har gjort.
Du har en ambivalent känsla för faktum att du är Hockeysveriges äldsta coach. Ska du vara stolt?
Tack för den.
Nej, men jag är imponerad av det, så att det är faktiskt beröm. Ska du vara stolt över att du hängt med så länge eller arg över att svensk hockey inte värdesätter sina mest rutinerade tränare? Är det en sån kamp inom dig att du funderar lite på vilket ben du ska stå på?
Nej, jag funderar inte över vilket ben jag ska stå på. Det är kanske andra som gör det. Men jag tror samtidigt att det har varit... apropå det jag pratade förut, lust och nyfikenhet och allting. Jag menar, under den här resan som jag har haft förmånen att få varit coach så har det ju förändrats ganska mycket i arbetssätt. Allt med inträdet av den digitala världen och de verktygen där. Och jag tror att hade jag inte haft nyfikenheten och lusten och försöka hänga med i den utvecklingen. Jag är absolut inte fullärd där heller. Men jag kan använda de verktygen som finns idag till att hjälpa mina spelare till utveckling. Till att hjälpa mig själv till att bli bättre i pre-scout och resuméer och allting. Jag tror att jag inte hängt med på den resan som har varit ganska stor utveckling på de sista åren, och då hade jag nog inte överlevt det, tror jag inte.
Men så, som du säger, det är inte så många 60-talisttränare kvar just nu. Mm. Är det just av den anledningen att de inte har hängt med utvecklingen eller att svensk hockey vill ha en föryngring på alla poster hela tiden?
Nej, men jag tror väl... Ja, det kan ju inte jag svara på. Det är
vad svensk... du tror?
Nej, men jag lever ju i min dumma bubbla, höll jag på att säga. Och jag tror ju fortfarande, som jag sa förut, att jag har en passion, eller jag vet att jag har en passion för det, men jag hoppas ju att också de som anställer mig ser att jag har en passion för det och kan driva en verksamhet. Och någonstans där är jag fortfarande i det. Jag är så dum så jag tror att jag kan jobba i bra många år till. Oavsett om jag har fyllt 62 idag. För jag tror det handlar om lust och passion helt enkelt. Och sen nyfikenheten och lära sig saker och ting. Det är klart att jag sitter och tittar på SHL idag och ser Skellefteå och Frölunda med Roger Rönnberg och tittar på vad de har för tekningsvarianter och försöker ta till våran verksamhet idag. Och det är väl där någonstans nyfikenheten och passionen ligger.
Du pratar om att arbetssätten har förändrats väldigt mycket. Mm. Ledarskapet i att vara huvudtränare då, och kanske även assisterande. Har du sett en förändring där början av 00-talet när du började fram tills idag?
Ja, och framförallt antalet. Man är ju absolut fler ansvariga coacher idag. Tittar man tillbaka på början på 2000-talet så var det ju två coacher och det fanns ju knappt videocoach då. Men det är ju där det har utvecklats, så det har ju med den digitala informationen att göra egentligen. Jag menar, idag får ju spelarna sina hela matcher, alla sina byten 10 minuter efteråt på iPhonen, och det är klart att då måste vi också ha verktyg till och återkoppla till det givetvis. Så det har ju varit behov av att utveckla den delen också, trots att arbetssätten har blivit mycket lättare idag att få information och allt sånt här, så har det ju blivit mycket lättare. Idag tar det ju, istället för att man satt förr i tiden och tittade 2,5 timmar på en match när man skulle möta Brynäs borta på torsdagen och gjorde detta på onsdagen, så har man ju alltid idag på information egentligen på 10 minuter.
En av mina kollegor, Sanne Lindström, han var ju du med och hjälpte att göra en guldback i Färjestad 2011.
Ja, eller också hjälpte han mig att bli en guldcoach.
Ja, det kanske var både och där. Ni växeldrog lite grann.
Förhoppningsvis gjorde vi någonting tillsammans.
Exakt. Han sa det till mig att han upplevde det som att du var väldigt skicklig på att fördela ut ansvaret till spelargruppen och kanske vissa individer. Mm. Och han tog ett exempel som att han pratade om att Sanni, eller han och Rickard Wallin fick driva träningar ibland. Och att ibland kunde det vara så att du sa till Sanni, Frögren, Kåberg, att gå ut och smälla på nu. Sätt den här tonen på träningen. Gör du det än idag?
Att du bra att han påminner mig, Sanni. Jag kommer inte ihåg det så länge sedan.
Jag tycker det där är jätteintressant. Att man vågar ge det ansvaret till en spelargrupp. Att man inte sitter där själv och är auktoritär i sitt ledarskap.
Nej, men jag har nog aldrig haft problem med liksom att jag ska bestämma eller sådär. Jag menar, det är ju ändå så att när man tittar på en ledarstab som jag har runt omkring mig, och det brukar jag säga till gruppen också, vi är eran verktygslåda till att försöka hjälpa er, men det är ni som presterar ute på isen och ni måste liksom se till att ni har lite tryck på varandra och sätter regler och normer för vad som är okej ute på isen. Sen kan vi alltid korrigera det och ge er verktyg till att försöka göra si eller så, men det är ändå ni som är mitt i hetluften, ni är i situationen och ni måste handskas med den. Och det är ju oftast hur spelarna upplever situationen som är avgörande. Jag menar, jag och Stille och Tobias kan stå där och tycka att varför gjorde han inte så här? Men vi är ju inte i situationen, utan det är spelaren som är i situationen som kanske på en tiondel sekund ska göra två val.
Och det där måste
bli det tredje valet.
Ja, men det måste väl väckas inom gruppen också. Det är ingenting du kan fabricera fram på något sätt.
Nej, och därför jag tror att det är jätteviktigt att man pratar till spelarna så att det, jag menar, de stora penseldragen är ju jättelätt att dra på en tavla eller visa på video, men det är ju de små penseldragen som spelaren står för ute på i den situationen som blir på isen.
Hur viktigt är det att coacha individuellt då, som du gjorde till exempel med Sanni där, för att gruppen i sin helhet ska stärkas? Och det verkar som att du är väldigt duktig och har varit det länge också, på att ta spelare var för sig och hjälpa och utveckla och utbilda dem.
Sanni var ju coach. Så är det. Nej, men så är det väl. Det är ju, jag menar, signalvärdet i kanske att man talar om för Kåberg och Sanni och Frögren att idag vill vi ha lite tuffare träning i närkampsspelet. Jag menar, det var bara att skicka in de tre, så var det ju klart.
Frögren och Sanni hade väl tacklingstävlingar på, ja, den här träningen, har jag hört.
Ja, och till slut fick vi ju sätta ihop dem, för det var ju bästa lösningen.
Dagens hockeyspelare då, de anklagas ofta för att behöva ha positiv feedback endast, och att de kanske inte klarar av kritik på samma sätt som tidigare generationer hockeyspelare gjorde. Är det din bild också? De är lite curlade?
Ja, men så är det nog. Det tror jag liksom. Jag tror att det handlar mycket om informationssamhället som har blivit, givetvis också. Men jag tror att förr i tiden så tror jag kanske att det var också ett ledarskap som var mer peka med hela handen. Idag är det ju, man försöker ju involvera spelarna till och nå sin optimala prestationsnivå, givetvis. Och då är det är ju jätteviktigt att få med individen på det. Det jag kan tycka är ju att det är för många spelare genom min karriär som har passerat revy och inte gett sig själva chansen till att nå sin fulla potential. För det brukar jag säga till alla grupper, alla individer jag har. Sitt inte efter karriären när ni är 37-38 år och ångra att du inte offrar x antal timmar varje vecka till för att nå det, för att se om du når din fulla potential. Det, och på något sätt så kan jag tycka att det är min skyldighet att försöka få dem till det. För det finns inget bättre yrke. Det finns inget mer fantastiskt än att försöka nå sin fulla potential. Men det krävs också i en del fall så mycket mer.
Du introducerades tidigt för lösprillan. Faktiskt bara några dagar efter att du fyllt 12, och sedan dess har du inte snusat något annat.
Ja, jag var inte 12 i alla fall. Det var bra mycket senare, kan jag säga.
Ja, det var det. Okay. Ja,
men det är helt rätt att det är lös i alla fall.
Ja, det är så. Ja. Jag ser, du har en bra överläpp för att liksom kunna trycka in en riktigt stor lösprilla.
Ja, ser okay, man. Ja.
Men det är fortfarande lös nu som gäller än idag. Ja. Okay. Men inte 12. Du var inte hemma där i Degerfors.
Nej, det var inte. Ja, 12, då var det Mariestad-tiden. Då var det inte.
Var det Mariestad då? Ja. Okay. Just det.
Jag hade bara 3 år i Degerfors.
Just det.
Ja. Men det var lite senare.
Okej.
Okay. Övre tonåren.
Det där måste ju ha förändrats i hockeyomklädningsrum också. Att det inte är lika mycket snusdoser som det var förr i tiden.
Nej, det är det inte. Och framförallt är det ju inte lika mycket lös.
Var du med i de landslagen, i Tre Kronor alltså, som gjorde reklam för snus och hade doserna nere i jeansfickor? För jag för mig att det här var när snusen populariserades. Om det var 70 eller om det var 80-tal någon gång då. Var du med på några sådana reklambilder?
Det kan jag aldrig tro. Det kändes som att det var bra mycket mer tillbaka i tiden.
Var det kanske till och med på 60-talet det här?
Ja.
För jag för mig att varför snus har blivit så stort i Sverige, det har en del i att Folkets lag, alltså Tre Kronor, var med och bidrog till reklamkampanjer för att liksom framhäva snusen.
Okay. Nej, det tror jag inte jag har varit med på.
Okay. Jag fick för mig att det var så här tidigt 80-tal, och du var ju väldigt verksam i Tre Kronor under den tiden, men du minns ingen sån bild i alla fall. Ah, okay. Största sorgen med att vara hockeytränare. Du missar jakten varje år.
Nej, jag är ingen jägare.
Jag skjuter så snett här alltså.
Ja, där var du helt snett ute, det kan jag säga. Det har jag aldrig haft någon, varken längtan eller känna att nyfikenhet över.
Okej. Okay. Jag vet inte varför jag såg dig med en fågelhund bredvid dig, traska runt i skogen med liksom.
Nej, men däremot så kan du se mig i skogen med en, eller som vi hade tidigare, två hundar.
Okej. Okay. Fågelhund?
Nej, svamphund.
Okej. Okay. Så, men du är ute i skogen och rör dig i alla fall.
Ja, det gör jag eftersom jag har hund också. Ibland så har jag gymnastikskor på mig och löper i skogen också.
Du hör ju vad jag försöker göra här, försöker få en halv poäng.
Ja, du kan få... du tjänar ingenting.
Nej. Men utanför hockeyn då? Mm. För det är ju ett liv i ishockeyns tjänst där man tittar på din karriär.
Ja, absolut. Det är så... återigen, jag har varit privilegierad och varit i bra organisationer, men jag hade ju aldrig varit möjligt utan en privilegierad fru, att jag haft en bra fru bakom mig och barn som har ställt upp och i dagsläget också barnbarn.
Men hon har följt med på hela resan?
Ja, det har hon gjort och det hade ju inte gått annars.
Men det är en förutsättning för att man ska kunna hålla på med det här?
I alla fall i mitt fall har det varit en förutsättning. Så tack Madeleine. Mm.
Fint. Men vad gör ni när det inte är hockey då? Eller är det bara det?
Nej, vi försöker ju umgås med barn och barnbarn framförallt nu då, men det är ju så de sista åtta, vad blir det? Av de sista 10 åren så har vi varit borta 8 år från våran bas, så att säga, om du kallar Karlstad bas. Så det är klart att den tiden som blir över försöker man ju umgås med nära och kära.
Du har inte ett Roger Melinskt agg mot bussar. Och det är enkelt att förstå varför. Du har ju välsignats med en av Sveriges mest spänstiga och smärtfria 60-plus-kroppar.
Nej, jag har inga problem att åka buss. Det brukar ta... när jag var i Skellefteå så sa de att jag somnade innan första rondellen. Okay. Och nu så somnade jag någonstans i Gränna när vi åkte hit upp. Så jag har inga problem att åka buss. Det kan jag säga.
Ja, bra. Då får jag en poäng här i alla fall.
Ja, det är full poäng här.
Okay, det är bra. Du ser ut att kunna vara en maratonlöpare. Att ha ett bra löpsteg. Är det så?
Jag har aldrig provat på maraton, men det om vi pratar jakt förut som jag aldrig har känt någon lockelse efter, så har jag inga problem att vara ute och springa i en timme 1:15. Så... nu börjar jag komma upp i åren, men det har varit en lockelse och kanske någon gång utmana mig, men nu kommer det nog inte att bli så. Men det var faktiskt så att vi pratade till och med om det igår. Jag vet inte, det var någon som skojade om Göteborgsvarvet och att han hade varit med i Göteborgsvarvet, och då sa jag exakt det efter matchen igår, att det är något som jag skulle kunna tänka mig att springa.
Vissa tränare brukar ju träna med laget i gymmet eller att man kanske är med på någon jogg eller så. Gör du också det?
Nej.
Nej. Aldrig inför matcher heller, typ att du vill ha ett bra gympass i kroppen för att känna dig redo?
Nej, det är väldigt varierande. Det är egentligen när man har tid eller när det skapas tid. Som igår till exempel så värmde vi gamla campis här uppe, eller träningshallen som ligger uppe i campis. Och sen hade vi 3 timmar innan vi skulle ta oss till Löven, och då passade jag på att ta en timme löpning där innan vi skulle sätta oss på bussen och åka upp till Umeå. Då. Så det är väldigt varierande. Ibland är det ju så att man kommer kanske lite tidigare på morgonen och in i gymmet innan alla andra kommer på morgonen och sådär. Eller man har gjort pre-scouten och gjort alla förberedelser dagen innan match. Då ser man till att träna direkt efter det. Jag försöker väl hålla igång kroppen för att hjärnan ska orka hålla igång också.
Rond 3 med Tommy Samuelsson, det är Faktarutan, och då är ju tanken så här att kanske blir mest åt tränarhållet, för det är där, i den branschen du har varit verksam under de senaste 2 decennierna.
Är det så länge?
Ja, 99 var det första coachåret, va?
Ja, bra koll.
Men jag skulle också vilja höra lite mer.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Om spelarkarriären, så vi kanske landar lite i vad du uträttade under 80- och 90-talet. Mm. För du har ju guldpucken och SM-guld och VM-silver och OS-brons. Så du var med om mycket, Tommy, och jag vill gärna grotta ner mig lite.
Du vill toucha på det alltså?
Det vill jag göra, om det är okej med dig.
Ja, vi får se vad jag kommer ihåg. Det var ju länge sedan, sa du.
Smeknamn?
Sammen eller Samme?
Ingenting på förnamnet, alltså Tompa eller Tompa?
Nej, det var väl kanske mer det var väl ännu tydligare när man var i en grupp som spelare. Idag är det väl mer, idag är det oftast Tommy.
Ålder?
Nyss fyllda 62.
Fordon?
XC40 idag.
Åker den mycket mellan Jönköping och Karlstad?
Ja, det blir ju några gånger givetvis. Det är klart att logistiken passar ju bättre nu. Det tar dryga 3 timmar att ta sig till basen, så att säga. Då. Men det är så pass mycket matcher också. Så de gångerna man är ledig, om det inte är 2-3 dagar, då tar man sig dit. Annars så försöker man hålla sig på plats och koppla av med det dygnet som blir. Då. Men det är klart att det är lättare att ta sig till basverksamheten.
Men när du säger bas, är det Karlstad som fortfarande är hemma för er allihopa, eller bor ni i Jönköping tillsammans?
Någonstans, så jag vet inte, när jag startade den här hockeytränarkarriären så bestämde vi oss som familj att vi skulle ha en bas att utgå ifrån hela tiden, eftersom man vet ju inte var det tar vägen. Det kan ju vara så att i slutet på februari får jag gå hem. Och
skulle vara förvånande om
det var bara ett exempel. Vi lever ju, man har ju varit ett yrke där man inte vet, trots att man har kontrakt egentligen, eftersom vi är så resultatbedömda hela tiden, så kan det ju faktiskt vara så att man efter 10-15 omgångar eller 20 får packa sin väska och åka någon annanstans. Och därför så har vi sagt, för våran trygghet som familj, så har vi alltid sagt att vi ska ha en bas, och det har alltid varit i Karlstad.
Tjänar mer än en riksdagsledamot, och där är arvodet 69 900 kronor.
Ja.
Hur förändras den kakan SHL kontra Hockeyallsvenskan?
Ja, det är skillnad.
Det är skillnad. Mm. Så du har fått kontraktsförslag i alla fall som SHL-tränare?
Nej.
Nej, det lät som det, kan
nej.
Jag tycka.
Nej.
Jaha. Vilka
passionen
har...
igen.
Ja. Ja, det är den som driver dig.
Ja.
Men då är pengar också viktigt.
Ja, jag har i alla fall frukost på bordet, så jag klarar mig.
Och kan äta semlor på eftermiddagarna.
Och så kan jag köpa en citronbiskvi om jag behöver vara lite sur på eftermiddagen.
Då var du på toppen av din karriär.
Wow, nej, men jag är så dum, så jag tror ju fortfarande att jag håller på att klättra upp från de där bergen än. Tittar man spelarmässigt, så var när jag var som spelare, så var det någonstans i mitten på 80-talet, 85, 86 och 87, då hade jag en riktig peak. Jag fick guldpucken 86, tror jag det var.
Ja, det var 86.
Ja. Mm. Så det var väl kanske min bästa tid när jag var 25, 26, 27, 28 år.
Men superfemman då? Jag tänker på säsongen 82-83. Ni har ju poängrekordet för en femma länge, tills den där Brynäs...
Det var jag, Peter Loob.
Exakt. Rundqvist. Jan Ingman.
Och Loob.
Och Loob, exakt. Ja. Och ni registrerade 205 poäng den säsongen. Det är ju sanslöst.
Vi hade en god kemi, kan jag säga.
Ja, det måste man ha för att kunna göra den poäng totalt.
Ja. Nej, men det fanns ju alla ingredienser i den enheten, får man ju säga. För det var ju så, då spelar man ju som enhet hela tiden. Ja, det hade jag nästan glömt bort. Men det var alltså, var det tidigt 80-tal? 83
ja.
Måste det ha varit.
Ja, 83, exakt. Då har ni 205 poäng. Och det rekordet står sig till slutet av 90-talet. Då kommer Brynäs femman med Lövström, Joos, Bisset, Janne Larsson och Molin. Och de klår er då. De spelar ju fler matcher också.
Ah.
Så ni har ett bättre poängsnitt än vad de har. Men jag är ju så pass ung, så jag såg ju aldrig Loob, och jag såg inte dig heller spela på 80-talet när ni var som bäst. Men Håkan Loob beskrivs ju vara en av de bästa målskyttarna i svensk hockeyhistoria.
Mm.
Kan du som
utan skott.
Ja, det är otroligt.
Nej, nej, han var ju fantastisk att placera givetvis.
Ja.
Snacka om att hålla blicken högt och hitta luckorna.
Men kan du beskriva hans storhet för min generation av hockeyföljare?
Jag menar, jag tycker att hans storhet säger allting. Det är klart, och vad har han, 72-73 poäng eller vad var det?
Ja, poängrekordet ligger där.
Ja. Och göra de poängerna, även fast det var en annan tid med målvaktsutrustning och klubbor och allting. Men jag säger, han hade ju en extrem förmåga att se var han skulle skjuta. Och han var ju bra mycket före sin tid där. Men sen att klara av att åka över till Nordamerika i en tid när den ligan såg ut som han gjorde med 2-metersbackar och åka över och göra 50 mål där borta. Wow, säger jag.
Men tror du att han hade flugit på samma sätt idag när det kanske finns liknande spelartyper som han var på den tiden? Så han var ju lite avvikande kontra hur det såg ut.
Han var avvikande, var han.
Ja. Mm. Och det var ju liksom någonting som skilde sig gentemot hur alla andra spelade och såg ut. Mm. Så det kanske var också någonting som stärkte hans aktie på den tiden som hockeyspelare.
Nej, men eftersom jag har känt Håkan så pass länge så har han ju också haft han har ju haft en trygghet i sig själv, upplever jag hela tiden. Även fast han var runt 20-årsåldern när jag träffade honom första gången så har det varit sådana självklarheter för honom. Utan på något sätt att tappa ödmjukhet, men en kaxig framtoning och veta vad man klarar av. Som, både som individ, som personlighet, men också som yrkesmänniska i formen av att vara hockeyspelare och göra mål.
De där tre SM-gulden som spelar då, 81, 86, 88, vilken håller du högst?
86.
5 sekunder kvar av matchen. Färjestad, svenska mästare 1986. Saken är klar. Och glädjen är naturligtvis vild. En värdig avslutning på en fin hockeykarriär.
Ja, det blir nog lite champagne där för Kent Eriksson.
Han ska inte spela vidare, så han kan ju
ta sig på det.
Färjestad är genom den här segern också nu det framgångsrikaste slutspelslaget någonsin. Passerade AIK i den speciella tabellen.
Okej, för att du var på toppen av din förmåga, eller?
Ja, jag tror att jag kunde njuta mer av 86-88 än vad jag gjorde 81. 81 så var jag första och det var lite överraskande. Och man var liksom, man hade aldrig vunnit förut egentligen. Så man visste ju inte hur man skulle... Ja, det var ju bara att man var otroligt glad helt enkelt. Men 86-88 så fanns det ju... mer förståelse för vad som krävs att vinna. Det är ju inte automatik och vinna en gång kan alla göra, men att vinna 2, 3, 4, 5 gånger så tror jag man måste ha en förståelse för att det krävs lite extra för att verkligen få stå det på slutet.
Men Färjestad för den här tiden prenumererade ju på finalplatser. Alltså ni var ju en sådan maktfaktor.
Mm.
Och det här har ju beskrivits tidigare vad styrkorna är i det gänget. Men vad skulle du själv säga var det som stack ut?
Ja, men det är så fantastiskt att man pratar om kravbild än idag i organisationen. Och man pratar om och gymmet och vad det än är. Men för mig så handlar kravbilden om, och jag tror att det är därifrån jag har fått värdegrunden på något sätt som jag står för än idag. För någonstans handlar det om att vinna hockeymatcher. Men man kan ju också vinna hockeymatchen när inte prestationen är tillräckligt bra. Men någonstans där tycker jag då att det vi skapade, det var liksom att ja, men vi kunde vinna hockeymatchen med 4-2, men vi var liksom inte nöjda med prestationen som hade gett oss 4-2-segern. För i slutändan så visste vi att det kommer inte räcka till att nå det vi ville göra med sista matchen på säsongen.
Okej,
men så däremot så kunde man ju förlora matcher där prestationen var tillräckligt bra och acceptera det.
Jag fattar.
Och det, på något sätt är det kravbild för mig. Jag menar, att vinna hockeymatcher kan man göra på en individuell skicklighet eller någonting i slutändan när prestationen ändå inte är bra. Men på något sätt är kravbild för mig liksom att ha en förståelse för vad man vill i slutändan.
Mm.
Och att i nutid klara av att leva upp till de förväntningar som man vill ha i slutändan.
Jättespännande. Så ni hade ju då en extremt hög lägstanivå och en förståelse för okej, här måste vi lägga ribban om vi ska vara framgångsrika över tid. Ja, det är också, hur får man in det i en grupp? Alltså det måste ju växa fram av sig själv på något sätt.
Ja, men ja, det är klart att det gör det. Men jag tror att det inre drivet hos varje individ måste vara så starkt så att man förstår att det krävs lite extra hela tiden. Lite extra hela tiden för att nå min egna individuella potential. Men för att i slutändan enheten eller gruppen ska lyckas vinna.
Du har ju varit framgångsrik på landslagsnivå också som tränare. Tänk på VM-guldet 2006.
Mm.
Hur stort var det att få vinna med Tre Kronor på det sättet? Tillsammans med Bengt-Åke Gustafsson.
Ja, för mig var det enormt stort eftersom jag inte fick vinna under min spelarkarriär. Då var jag verkligen berörd när vi vann 2006 och att jag fick vara med på det.
Två OS-brons som spelare, tre VM-silver.
Mm.
Vad var det som gjorde att ni inte var liksom tillräckligt bra och nådde hela vägen fram?
Ja, jag var ju med i landslaget när bland annat 1987.
Mm.
Och det kanske är min största, vad säger man, besvikelse eller sorg. Men saker som man inte kan påverka egentligen. Det var ju som jag sa förut att jag tycker väl att jag hade min peak under de här åren där. Och 1987 så skulle jag ju ha varit med nere i Wien när man tog VM-guldet.
Det här har jag tänkt fråga dig om. Varför var du inte det då?
Va?
Varför var du inte det?
Nej, sista träningsmatchen inför VM nere i Göteborg så bröt jag bägge benpiparna i vänster arm. Så jag missade faktiskt VM i Wien 87.
Så det var därför alltså. För du var ju bofast i landslaget under den här tiden. Jag tänkte, det är klart att Tommy Samuelsson har ett guld från 87. Men sen när jag tittade igenom laget, vänta, han är ju inte här Tommy.
Nej.
Är det den största besvikelsen, skulle du säga, under din spelarkarriär?
Ja, just då för tillfället var det ju det. Att jag inte fick vara med på det.
Men du har smält det nu?
Ja, absolut.
Okej, det är en fråga.
Annars hade jag varit bitter länge.
Men du har fått vinna som head coach då, med Färjestad.
Mm.
Tänker du på 09-11? Vilket av gulden gillar du bäst?
Det var, 02 var ju speciellt. Det var också med Bengt-Åke och ny arena. Och...
Men var du ass då, eller var det delat ledarskap?
Nej, då var jag assisterande.
Ja, jag tänkte som huvudtränare.
Kulan var också med då. Bo Lennartsson var ju också med då. Då hade vi en fantastisk säsong egentligen. Jag tror inte vi förlorade många matcher. Det var sjuk säsong. Alltså.
På tal om Jönsson-ligan tidigare. Då var det rätt bra Jönsson-kedja där också.
Ja, men då hade vi också en kedja med Uffe Söderström, Dieter Kalt, Rickard Wallin. Vi hade ett fantastiskt lag alltså. Ja,
bäst du coachat?
Jag vet inte. Vi hade ett riktigt bra lag 2011 också. Jag tycker nog 2011, eftersom det var en säsong som inte var, den var inte optimal på något sätt. Vi fick det inte att funka förrän någonstans i januari, och därifrån på något sätt så var det som att den där gruppen bara bestämde sig för att vi ska inte förlora en match. Jag vet inte hur många matcher vi förlorade från slut på januari in hela vägen. Och, det var en resa som jag aldrig tror jag kommer att glömma. För det var verkligen skarp läge i januari. Jag tror vi hade 6 eller 7 raka förluster. Och så vände allt på... Faktiskt uppe i Örvik. Vi låg under med 2-0 efter första perioden, tror jag. I 7:e eller 8:e raka matchen vi skulle få stryk. Och vinner den med 3-2 eller något sånt där. Jag tror Christian Berglund avgör och gör 3-2. Och därifrån någonstans så vänder.
Så det kan vara en faktor till guldet att ni blev tvungna att spela med kniven mot strupen under så pass lång tid. Det var slutspelsmatcher från januari som gällde egentligen.
Ja, men framförallt så handlar det väl om roller och hierarkier i laget. Vi hade ett fantastiskt lag på pappret hela året egentligen. Men till och förstå som individer och grupp att man var tvungen att fylla sin roll i enheten eller i gruppen. Och när vi förstod det allihop, då vart vi nästan oslagbara.
Det var sådana profiler, liksom Rickard Wallin och Sanne Lindström och Berglund och Kåberg och Fröjgren.
Vi hade en så kallad fjärde kedja med Bastiansen, Marius Holtet och Marcus Paulsson.
Ah, det är inte fy skam det alltså.
Nej, men det visade ju sig också att är man inte enad som grupp så vinner man ingenting. Det spelar ingen roll hur stark du är som individuell hockeyspelare.
Det var en rätt bra guldfest då, va?
Jag kommer inte ihåg den, men det var det säkert.
Jag tror att det finns till och med klipp på YouTube.
Gör det?
Ja, från den tiden. Ja,
men jag är inte inne på de där kamerorna. Nej.
Kanske ska klippa in här då. Min klippare Simon får lösa någonting. Ja, något minne i bakgröt att Sanne Lindström var flygande reporter då. Hon var för VF.
Var det då han startade sin karriär?
Ja, det kanske var det. Mm. Han började ta sig in på det mediala.
God kväll i stugorna, eller kanske ska jag säga god morgon. Här är vi från vf.se, webb-tv. Står här med en av slutspelets giganter. Inför slutspelet så var det många som sa att här skulle bli slutspelets största joker, Dick Axelsson. Hur känns det just nu?
Otroligt skönt. Vi har ett fantastiskt lag och allting känns jättebra nu. Och vi firar för fullt och det är känslor.
Du är en av dem som kanske ligger i täten här och firar och festar lite. Berätta lite, ditt bord, vi ska gå bort här sen. Hur går det där borta?
Det går bra faktiskt. Kristoffer Nystorp har fått i sig lite att dricka och några vänner där. Så att, det ser jättebra ut vid vårt bord.
Vi har en hemlig gäst där också, Tommy Töppel från Hockeyligan. Ett tungt namn som sitter vid ett bord. Vad tillför han?
Han tillför mycket faktiskt. Vi har ändrat 3 regler för nästa år, så att, det kan hända vad som helst.
Ja. Här, vi letar oss bort till det bordet, häng med. Nej, vänta.
Din största motgång.
Wow. Ja, det är som coach, jag vet inte. Det är väl klart att inte få fullfölja ett kontrakt är väl tufft.
Tänker du nu när du fick kicken av Ingolstadt?
Ja, och
Tyskland?
Lite grann är det så. För man anklagar ju sig själv givetvis för att man inte når fram. Men samtidigt var det en speciell situation. Jag skrev ett 2-årskontrakt med den sportchefen som var året innan. Och till andra året så bytte man sportchef, så det vart andra förutsättningar, men det är klart att någonstans så anklagar man sig själv i de lägena att man inte har räckt till sportsligt. Som coach, jag vet inte, det var jättetufft att få stryk en finalmatch mot HV71 i Jönköping 05? Nej, kan det ha varit 04?
Då sätter du mig på kanten här.
Ja, men vi hade uppdukat bord hemma.
Ja, 04 är det.
Vi hade uppdukat bord påskafton hemma och skulle slå in matchbollen. Vi missade den. Liv var fantastisk i mål. Jag tror Fredrik Olausson gjorde 1-0 och de vann med 1-0. Och sen åker vi ner till Jönköping och torskar med 5-0 tror jag.
Och det är väl den finalserien Stefan Liv har?
Han höll 4-0 tror jag.
Precis, han var rätt bra då.
Ja. Och ändå så hade vi matchboll kan jag säga.
Ja.
Han hade alltså, ja då hade han ju 2-0 fram till våran matchboll.
Ja.
Men det ser man vad svårt det är att handskas med att slå in den sista spiken alltså.
Du nämnde ju att du fick kicken. Mm. När du ser kollegor få sparken runt om i Hockeysverige, finns ett syskonskap där på något sätt? Att man kontaktar varandra? Nu är det ganska nyligen Joakim Fagervall fick lämna Malmö till exempel. Ja, men drar man iväg ett sms eller ringer man och frågar hur läget är? Och...
Det beror nog på hur nära relationen man har, hur nära man är i den kontakten. Det tror jag absolut att det finns sådana relationer.
Vem har du pratat mest med? Och stött och blött och sådana här frågor och fått kanske mest support ifrån?
Jag vet inte, det har passerat några under min karriär.
Vet du hur många tränare du har kamperat ihop med, olika tränarboss?
Nej, har du koll eller?
20 stycken.
Är det det?
Ja, jag tror jag kan dra allihop för dem om du vill höra dem.
Ja, gärna.
Nu ska vi se här. Just nu då, Tobias Termell, Fredrik Stillman, Rickard Grönborg, Johan Andersson, Gunnar Johansson, Bo Kulon Lennartsson, Stefan Hedlund, Klockare, Bert Robertsson, Klabbe Eriksson, Ante K, Karlsson, Rodin, Radde Kamer, Leif Karlsson, Jörgen Jönsson, Erik Granqvist, Per Jonsson, Roger Melin, Bengt-Åke Gustafsson och Mats Lindgren i Skellefteå. Jag tror att det var alla. Nu kanske någon jag missade.
Nej, nu var du så snabb så du vet, min hjärna hann inte med det. Men det är det. Kan säkert stämma.
Det är 20 till antalet i alla fall.
William Rahm glömde du, tror jag inte var med.
Nej, det är sant. Men jag klassade inte in målvaktstränaren där. Visst, Erik Granqvist fick vara med på ett hörn, men han stod faktiskt uppställd som assisterande tränare under ett år i Färjestad.
Nej, men det...
Är det målvaktstränare, då är
men det
ju 30
stycken.
Men
det var ju inte så mycket.
Nu när du säger det, 20 stycken på typ 20 år, det är inte allt för farligt, kanske. Nej. Vem gillar du bäst då, i den där skalan?
Allihop.
Okay.
Nej, men, återigen, det är alla lämmar. Jag tror att har man ett öppet sinne så i alla de här miljöerna som man har fått chansen att verka och med alla de människorna man har jobbat, jag tror att man kan ta något från alla och jag hoppas att jag har haft förmågan att ge dem något också för framtida bruk.
Att du aldrig har fått coacha med Harald Lyckner? Tycker att det är tråkigt? Jag tänker, ni är ju...
Han är ju
vän, goda
han är
vänner.
Bra mycket äldre än mig.
Ja, men ni har ju spelat ihop.
Ja, det har vi.
Och ni har varit i Färjestad samtidigt.
Ja.
Men ni har aldrig stått på samma tränarbänk under samma säsong.
Nej, det har vi inte faktiskt. Däremot har jag ju haft en som tränare.
Jo, men det är inte riktigt samma sak. Nej. Jag tänker, ni har ju inte suttit och ritat upp olika spelvägar på taktiktavlan ihop. Nej. Har ni pratat någon gång om att ha ett lag?
Nej.
Okej. Okay. Nej, jo, det måste han göra. Suttit i badtunnan hemma i Karlstad någonstans.
Nej, aldrig. Nej, aldrig alltså.
Okej. Okay. Nu vet jag att Harald inte vill coacha mer.
Nej.
Men jag tänker kanske för 15-20 år sedan. Han var
toppen
av sin förmåga.
Nej, faktiskt inte.
Lite förvånad över det faktiskt.
Inte vad jag vet. Du får ställa frågan till honom. Men inget som jag kan påminna mig om.
Du har ju pratat om att ditt minne sviker dig ibland. Så att...
Ja.
Din favoritplats?
Ja, det är givetvis på hemmaplan eftersom man inte har varit där så mycket de sista åren. Men skulle jag ta någon av alla platser som vi har varit på, att förmånen var på, så skulle jag nog gärna åka tillbaka till Wien en eller två gånger per år i framtiden.
Så Österrike är lite av ett favoritland då?
Ja, det har blivit det faktiskt. Jag har ju haft... att förmånen att få jobba där i 5 år och spelat där i 2 år, så totalt 7 år. Då. Så det är klart att någonstans har man väl fastnat för det, den kulturen och den miljön som är där nere.
Du stack ju utomlands i slutet av din spelarkarriär, Österrike och Schweiz, 3 år totalt. Mm. Var det att du inte ville vara kvar i Färjestad eller ville de inte ha kvar dig?
Hade jag vetat vad jag visste då eller när jag hade, så kanske jag hade stuckit tidigare, det tror jag. Nej, men det var jag sa att min peak var någonstans där i mitten på 80 och kanske slutet på 80. Så det är klart att någonstans börjar man ju gå åt andra hållet. Även fast man är ganska ihärdig och håller i träning så blir ju saker och ting lite sämre med åren. Men jag kände väl framförallt efter att vi hade grejat att hålla oss kvar där. Var det 94?
Ja. 94 ja.
Så kände jag väl att jag ville spela ett år till. Om man nu pratar om de här SM-gulderna och som man har som spelare, så en av de största grejerna jag har varit med om, det är ju faktiskt att klara av och vara kvar i SHL med, eller elitserien som det var på den tiden med Färjestad. För jag tror att någonstans där kom det en epok efter det som gjorde att man var framgångsrik på 2000, i slutet på, eller mitten på 90-talet och framförallt under hela första 10-talet där på 2000-talet.
Men det var ju inte allt för vanligt att svenska spelare drog utomlands på det sättet under 80-90-talet heller. Utan det är ju från när du började göra det och några andra.
Ja, det kanske var så. Du kanske har rätt där. Nej, men det, någonstans kände man väl att man ville göra det till slut eftersom man aldrig hade haft möjlighet att åka till Nordamerika, så var det väl ett sätt att få ett bra avslut på karriären.
En klubb du inte gillar?
Wow. Jag vet inte om det om jag har någon sån där. Jag en viss, när jag var spelare så fanns det en viss hatkärlek till Djurgården till exempel, och det var ju fantastiska tillställningar och bataljer, och jag hade ju förmånen att få spela pojklandslag och juniorlandslag ihop med många av de spelarna sen som jag mötte på seniornivå, allt ifrån Thomas Eriksson till Håkan Södergren och Tommy Mört och allihop de här som man mötte senare i bland annat SM-final 1983.
Ja, men den är ju mytomspunnen.
Ja, men
hur hätskt det var.
På något sätt så det fanns ju en rivalitet mellan oss som var triggande för bägge parter, tror jag. Så det är det som jag kommer ihåg från min karriär, liksom, att åka upp och möta Djurgården eller de här SM-finalerna. Och
men det var inte det extremt våldsamt? Alltså det kastades in grejer på isen,
men det var
och extra insatt polis?
Det var ju en helt annan kultur, en helt annan regelverk och allting. Jag menar, det var ju hakningar och holding och det fanns ju allting.
Vad var det fulaste du gjorde under den matchserien?
Jag var snäll hela tiden.
Okej. Såg du någonting
jag var ju antagligen en liten terrier när jag spelade. En anekdot från den tiden var vi spelade, ja, det här var ju en av SM-finalerna. Jag tror att till och med det var en avgörande nere i Göteborg. På den tiden så åkte man ju runt så här runt hela plan. Då höll man ju sig inte på sin plan halva, utan när man kom ut emellan periodpauserna så åkte man ju runt hela tiden så här, och då var det, jag hade väl snackat med domaren eller vad det var, ja, det var Dagge Nolsson dömde.
Mm-hmm. Mm.
Och jag käpplade hela tiden, gjorde jag. För det gick ju emot oss, Djurgården, ja, de vann ju den till slut. Men i alla fall så efter första perioden så kom Daggen fram till mig och så la han armen om mig så här. Och jag glömmer det aldrig, alltså, det har jag berättat för honom också när jag träffade honom på Hockey Hall of Fame i Stockholm för något år sedan. Åkte han och la armen om mig och så sa han, du Tommy, om du lägger den energin som du lägger på mig på din prestation, så kommer du att vara ganska bra här ute ikväll.
Så Daggen det?
Ja.
Så han coachade dig på något sätt för att nå framgång?
Och grejen var att jag var ganska bra den matchen efter det. Ja. Jag gjorde ett drömmål bara.
Så du lyssnade på hans råd där?
Ja, alltså. Faktiskt. Och det där är något som jag, även fast det ibland är svårt att hålla sig även som ledare, så är det något som jag ändå, när det blir lite hett och sådär, försöker att tänka tillbaka till. Du, energi och fokus på rätt ställe.
Men du, hur var egentligen behandlingen av Lob? Och inte speciellt tröst från både Djurgårds publik och Djurgårds spelare.
Han spelade ju inte den sista matchen.
Nej, men det var ju för att han blev skadad.
Ja.
Men alltså, ja, innan det då? Det som ledde fram till allt och med skadan?
Det kan ju bara han svara på egentligen, eftersom det var ju mycket skit alltså. Men återigen, han klarar ju av det också. Jag sa tidigt att, eller sa tidigare att han visste ju vad han klarade av och vad han stod för och vilken kaxighet han skulle ha. Så han klarade ju det fantastiskt bra givetvis. Sen är det väl kanske andra input som han har med hur han mådde inifrån, det vet man ju inte.
Han har varit med i den här podden och pratat om det, så
okay.
Vill man lyssna på det, då kan man surfa
tillbaka. Ja, få tillbaka och surfa tillbaka.
Exakt, i poddkatalogen. Men jag tyckte mig höra Hall of Fame. Du är ju invald som 98 spelare i Hockey Hall of Fame.
Mm.
Det är ju mäktigt.
Ja, det var
en orörd ära, kan jag tänka
det. Ja, det är en orörd ära, det får jag säga.
Tommy Samuelsson, född den 12 januari 1960 i Degerfors och hockeyfostrad i Mariestad och nuvarande tränare. Med Tre Kronor tog han som spelare 5 stycken mästerskapsmedaljer, 3 VM-silver och 2 OS-brons. Tommy var även assisterande tränare under VM 2006, där Tre Kronor vann guld. Men det är Färjestads BK som Tommy Samuelsson främst är förknippad med. Hans 6 SM-guld som spelare och ledare gör honom till en av klubbens största genom tiderna. Och som bevis på detta hänger tröja nummer 2 i taket i Färjestads hemmaarena. Mina damer och herrar, invald i Svensk Ishockeys Hall of Fame, Tommy Samuelsson.
Hur reagerade du när du fick ta emot besked från Svenska Ishockeyförbundet?
Det var faktiskt... Det kom en tår faktiskt, det måste jag erkänna. Och jag vet exakt vart jag var än idag.
Okej, vad var du någonstans?
Nej, jag var helt oförberedd egentligen. Vi var i Storhamar i Norge med Skellefteå och skulle spela Champions Hockey League. När Leffe Borg ringde mig som satt med i juryn.
Ja, just det. Ja.
Och berättade. Så då var det svårt att hålla fokus på det jag skulle, det kan jag säga.
Var det lite ståpäls då? Att man...
Ja, det kom en tår, det måste jag erkänna.
Kunde du där då känna stolthet över karriären och kanske även blicka tillbaka lite snabbt?
Ja, framförallt får man väl en förståelse att man har varit med och påverkat svensk hockey, tror jag.
Ja. Tänk hur många du utbildat också som tränare, när man tänker efter. Det är hundratals spelare som du har varit med och hjälpt. Det är stort, Tommy.
Ja, jag hoppas det i alla fall.
Ja. Är det någonting som gör att man vill fortsätta som coach och liksom se nästa generation och influera dem också?
Nej, men, ja, det, absolut är det så. Det, apropå det vi pratade om tidigare, det är klart att jag står där för att vinna och så länge jag känner att det smärtar i mig när jag förlorar så kommer jag att försöka stå där om någon vill ha mig. Men mycket av det ligger ju i också att försöka förmedla till spelarna det jag kanske inte visste när jag var 24 år. Och om jag kan förmedla det jag visste när jag var 30-32 år som spelare till spelare idag som är runt 20 års ålder. Det är klart att de förhoppningsvis får bättre verktyg in i framtiden.
Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Jag skulle inte vara främmande för att kanske ha lite olika mått på rinkarna. Mm. Jag kan tycka att det är, man hör sig själv tjata hål i huvudet på spelarna att vi spelar för mycket på utsidan. Jag vill försöka skapa någon automatik att man kan spela på insidan mer.
Så gå mot de nordamerikanska måtten då?
Ja, jag är dålig på de där måtten. Jag vet att i vissa ligor så finns det ju att man har på olika ställen olika mått också.
Exakt.
Det kanske ska vara att det finns ett minimimått till exempel.
Jag tror att i Finland har man ju olika storlekar på rinkarna.
Ja, kanske i Finland man har.
Jag satt och pratade med Jeremy Colleton faktiskt i den här podden om just det. Ja. Att han tyckte ju att det finns ju ett värde i att kunna skapa en identitet utifrån spelsätt också. Och att en liten eller stor rink kan pusha en åt något av hållen.
Kanske få en annan dynamik i hockey.
Precis, så att man kanske bygger laget på ett annat sätt också.
Absolut.
Så, men det är en lång väg att vandra för att det ska hända i svensk hockey. Tror du att det någonsin kommer att ske?
Jag tror inte att det sker så länge jag håller på i alla fall.
Men om du ska bryta ut det svaret lite mer. Vad är det som du tycker är intressant med det? Och varför vill du se det? Förutom att spelarna ska lära sig att spela på insidan.
Nej, men farten har ju blivit så pass hög idag. Så jag tror också att man kan utbilda spelarna bättre i att kontrollera farten. Jag tycker att det kan finnas... Idag för få spelare som kan styra tempot ute på banan. Och det skulle jag vilja se i framtiden. Att det fanns mer spelare som typ Jörgen Jönsson. Som kan styra farten i ett byte till exempel. Ibland kan de gå ner och kontrollera puck. Och sen bara blixtra till på en sekund. Så har man agerat med hög hastighet. Jag kan tycka att det mesta går i hög hastighet idag. Och det är ju därför vi ser kollisioner som kanske inte bör ske heller. Men jag skulle önska att vi som utbildar ungdomar och individer idag också kan tillåta dem att styra tempot lite mer i matcherna.
Det finns ju en ekonomisk aspekt här också, att man måste bygga om arenorna och så. Skulle det här bli verklighet, skulle du vilja se då att varje klubb har ansvaret över sin rink? Eller ska det bestämmas från Svenska Ishockeyförbundets håll?
Ja, men jag tror att ska det bli ska man kunna göra så tror jag att det måste finnas ett minimimått. Sen är det lite upp som du var inne, vad vill man ha för identitet, vad vill man skapa för DNA egentligen? Jag vet inte hur det funkar i Finland, det kanske du har bättre koll på.
Men då är egentligen ditt klubbansvar då, att de ska få bestämma.
Ja, det tycker jag nog.
Ja. Håller med dig.
Why not?
Nej, jag håller med. En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Alltså, när jag spelar själv så inspirerades jag mycket av Salming. Det var ju häftigt alltså. Jag glömmer ju aldrig Canada Cup 76 alltså.
Ja, det är ståpäls.
Ja, det var riktigt ståpäls. Alltså.
En idol kan man
ja, säga? Ja, det får man absolut säga. Framförallt försökte man efterapa hur han täckte skott och allt sånt där. Ja, absolut var det där.
Du nämnde ju varför Lob var så bra för min generation. Salming då? Var det som stack ut? Man har ju hört många beskriva hans egenskaper.
Framförallt så... jag kommer ju inte ihåg så mycket från när han spelade i Brynäs och storhetstiden där och sådär, utan jag fick ju vara med på hans resa borta i Nordamerika, eftersom då var jag 15-16 år när han hade påbörjat den resan. Och just har man ju förstått efteråt också, att komma in borta i Nordamerika under den epoken och verkligen försvara sin position. Inte bara det, utan också bevisa att man hockeymässigt klara av det. Och tänk att spela så länge som han gjorde det här, alltså.
Nej,
det är sjukt alltså.
Och att han ser ut som han gör idag med den fysiken. Ja. Och att nu har han säkert massa och R har han ju absolut. Och säkert vissa men också. Men...
Det var någon som jag har beundrat alltid egentligen.
Ett lag du gärna vill träna?
Ja, vart kom den ifrån då?
Det är en del av faktarutan. Ja.
Jag försöker vara här och nu. Jag tror att det är det jag kan påverka mest. Vad som händer i morgon eller i framtiden kan jag inte påverka. Utan jag tror att det är så otroligt viktigt att man försöker att leva här och nu. Det är väl egentligen så jag har försökt att leva hela tiden. Sen är det klart att när man var yngre så försökte man att och planera, ja men det där skulle jag nog vilja göra. Ja men jag vill åka till Österrike där eller där, sådär. Men det är ju, jag menar, det är ju i den businessen som jag har haft förmånen och varit nu i två decennier så kan ju folk kanske tycka att det är självklart att han får jobb. Men jag är otroligt glad att jag har jobb, för det står andra som knackar och vill ha mitt jobb. Och det är inga självklarheter.
Du småflörtade ju lite med Leksand.
Gjorde jag.
Våren 2020.
Ja, det kanske jag gjorde. I alla fall medialt stod
ja,
det.
Exakt.
Så det är mycket möjligt.
Ja, men du sa ju någonting att jag men tjomme Thomas Johansson.
Så här är det faktiskt och... att när du säger så var faktiskt när vi pratade Salming förut, så var faktiskt Leksand var min första kontakt med elitnivå överhuvudtaget som pojklagsspelare.
Så det hade kunnat bli Leksand och inte Färjestad?
Nej, det tror jag inte, men det var min första kontakt. Och därav tror jag att jag alltid har haft ett gott öga till Leksand.
Så du ville träna dem då?
Ska jag berätta storyn om det?
Ja, det kan du gärna göra.
Varför det är så? Ja. Alltså. Det här måste ha varit 1973-74 eller någonting. Så jag tror att Leksand passerade där jag bodde då i Mariestad. Och de hade en träning där. Och då var det Danne Sörström, Mats Årberg, Danne Labraten. Och jag vet att jag fick vara med på ett foto med de tre då.
Jaha, som en idolbild.
Ja,
typ.
Jag var väl ganska talangfull som pojklagsspelare. Så gjorde Mariestad-tidningen då, gjorde väl någon bild. Den där har jag i något utklipp hemma någonstans.
Har du det?
Ja, jag tror det.
Mäktigt. Okej, så det föddes något slags Leksand-supporterskap
ja,
där då?
Men
ändå.
Som jag sa, det var min första kontakt med elit ja, överhuvudtaget. Så därav, ja, Leksand.
Vi återgår. Du var sugen på coachen där våren 2020?
Nej, jag var sugen och coacha överhuvudtaget skulle jag vilja säga.
Ja, men det var ju precis innan de anställde Björn Hellqvist. Och det var ju mycket snack om att du var på tapeten där och då.
Ja, det kanske du kan bättre än mig.
Jo, men det var det absolut. Du länkade samman med honom. Jag tror till exempel lokaltidningen Dalarnas Tidningar skrev om dig väldigt mycket då. Och du sa ju att Tjomme har mitt nummer och allting. Och tänkte jag med 1+1, ja men det blir nog Tommy Samuelsson i Leksand.
Men Tjomme fick inte ihop 1+1.
Nej, det är ett problem. Han kan inte räkna, annars hade du varit i Leksand idag.
Aha. Nej, de har gjort det bra.
Men Färjestad då? Vill du tillbaka dit någon gång? Med tanke på att det är din klubb.
Nej, men det, återigen, jag lever här och nu. Jag är jättelyckligt lottad som får försöka ta tag i den här utmaningen. Och trivs fantastiskt bra idag. Så vi ska försöka vinna en hockeymatch här imorgon och ta oss hem på natten till Jönköping igen. Det är vad jag lever för här och nu.
Jag vet att det här är en hypotetisk fråga, men tror du att du kommer arbeta för Färjestad igen?
Ingen aning.
Nej,
jag kan inte svara på det.
Nej, jag vet. Men magkänslan. Vad du tror.
Ska du titta på var jag är nu, min ålder, så kan du nog summera det själv kanske.
Okej. Okay. Att det inte är speciellt sannolikt, eller vad menar du?
Nej, men jag spekulerar inte någonting. Det jag hoppas och tror det är att vi gör en jättebra hockeymatch imorgon. Och, för jag vet att vi har kanske en av de största utmanarna på andra sidan imorgon. Så jag försöker återigen att leva här och nu. Man vet aldrig var den här hockeyresan och den här businessen tar en egentligen. Om du är nöjd med det svaret.
Ja, men det är jag, Tommy.
Ja, det är bra.
Där är du om 10 år.
Oj. Den där frågan hade ju varit roligare att få om man var 32 eller 42.
Ja, men jag har ju ibland 32-åringar i podden, så att de får ju den.
Ja.
Du sen ibland har någon som är runt 60.
Du är strikt i dina frågor.
Ja, absolut. Alltså. Jag förändrar inte den där på något sätt.
Jag tror inte att jag tränar ett hockeylag.
Okej. Mm. Så inom det kommande decenniet så har du lagt taktiktavlan åt
sidan? Ja, det tror jag.
Mm. Du kanske är läktarkoach då?
Ja, kanske. Ja, jag tror aldrig att jag kommer att släppa sporten helt när det gäller intresse och det vi var inne på med passion och sådär, så tror jag alltid att det finns så, men jag tror heller aldrig att jag blir en kommunikativ expert på läktaren.
Men kan HV71 vara det sista uppdraget till och med?
Kan det säkert vara. Men som jag sa förut, jag ser inte något slut på min... Så länge jag har lusten och nyfikenheten till att utveckla mig själv och framförallt känner att den dagliga verksamheten där jag idag känner en fantastisk energi att gå till jobbet varje dag. Så länge jag känner så tror jag att jag skiter i pressbetyget.
Ja, härligt. Och då skulle du, även om HV71 inte tar sig upp, kunna fortsätta med det här i Hockeyallsvenskan ett år till då? För som sagt, du har 2-årskontrakt.
Ja, absolut. Är det så? Men jag hoppas att vi kan ha en podd inom ett år och vi pratar om något annat.
Kanske HV71 SHL då?
Ja, vi hoppas det.
Tommy, stort tack för att du var med i Hockeypuls podcast. Nära och väldigt trevligt att få träffa dig och prata med dig under en och en halv timme som det här har blivit.
Ja, jag ger dig lite cred också. Vi gör det fantastiskt bra, måste jag säga.
Kul.
Tack, det är inte så många poddar jag har varit med i. Men...
Nej, du sa det när jag ringde dig i augusti och försökte få mer att jag är skeptisk till podd.
Ja.
Men nu har vi gjort ett avsnitt.
Ja, men du har gjort bra. Det ska du ha kred för.
Kul. Mm. Återigen, stort tack.
Tack själv.
Och tack till alla som har lyssnat på det här också. Hockeypuls är tillbaka om en vecka igen. Kan vara ett gästavsnitt, kan vara en NHL-puls eller så kan det bjudas på en överraskning. Who knows? Vi får helt enkelt se. adam.johansson@expressen.se är mejladressen om ni har några gästförslag eller andra tankar. Nu säger jag och Tommy Samuelsson tack för oss och på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.